Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Hej allesammans och välkomna, välkomna ska ni vara till nyhetsveckan nummer 28 som vi har valt att kalla för Annikas krig. Hej Ingrid!
Hallå, hallå Maria!
Hur är läget?
Jo tack, du och jag har konstaterat att vi tydligen är sådana där fullmånemänniskor. För att det började ju natten till igår när du skrev till mig att jag har varit vaken hela halva natten, jag måste gå och lägga mig. Så, och så skrev jag, men det har ju jag också varit. Och sen pratade jag med en annan väninna i telefon som sa, ja jag vaknade också jättetid, kunde absolut inte somna om. Det kan ha varit supermåne, sa hon. Och så kollade jag upp det och det var det. Mm. Och även i natt likadant vaknade jag vid 3:30 och kunde inte somna om på 1,5 timme eller någonting.
Ja, det är märkligt det där. Alltså, det är mycket spekulationer kring det, om det verkligen påverkar människor eller inte, månen. Mm, mm. Men väldigt många tycker sig känna av det. Alltså. Så ja, vem vet. Det är mycket vi inte begriper oss på i universum.
Nej, och min manliga lunchdate från igår, han sa, ha, du vet väl varenda kar som har varit ihop med en kvinna, att kvinnor blir helt tokiga vid fullmåne.
Det kan inte vara då liksom att menscykeln sammanfaller där på något sätt. Eller...
Jag vet inte. Mm. För det är, men det är kanske det... varul, va? Du och jag.
Så kan det vara. Du skulle förklara mycket. Du, vi har ju fått bassning igen för att vi är för tröga här i början. Så vi tänkte vara lite raskare idag och liksom komma in på nyheterna lite fortare.
Ja, det enda vi ska göra är att jag ska nämna 3 stycken stora donationer vi har fått. Mm. Och det är 1000 kronor från Margareta och som skriver yttrandefrihet en rättighet för alla. Och så har vi fått 700 kronor. Ja, så har vi fått 700 kronor från Kent och 1000 kronor från Gösta som skriver bra agerande. Jag vet inte riktigt vad han syftar på, men jag tycker vad det är att vi gör är bra.
Ja, ja, precis. Vi applicerar det på allt. Tack ska ni ha och tack alla andra som ju kommer synas i remsan på hemsidan, såklart. Ja. Fortsätt för guds skull och stötta oss alla med stort och smått. Det är helt omöjligt för oss att fortsätta annars. Du, innan vi går vidare in på nyheterna som är jättespännande denna veckan. Det handlar om IS, kvinnliga IS-terrorister. Det handlar om Hanif Bali som exploderar både på Twitter och i SVT. Och det handlar om en galen minister som vi har.
Vi har många galna ministrar.
Ja, men den här är, hon kan faktiskt vara den galnaste någonsin. Mm. Det, och då tänker ni allihop nu, Boll Bunke, Alice Bah Kuhnke. Nej, det är inte hon. Ja, hon är ju inte minister längre för övrigt.
Nej, det är hon inte.
Genom tiderna då. Nej, den här slår henne, skulle jag säga. Mm. Men vi kommer komma in på vem det är. Men innan, bara helt snabbt nu innan vi börjar prata nyheter, så vill vi med hela vårt hjärta hurra för och gratta vår kära vän Anneli som fyller 60 år idag.
Hurra, hurra Anneli! Hoppas du får en fantastisk födelsedag.
Absolut. Ha en underbar dag Anneli. Du, Ingrid, vad är vår första nyhet idag?
Ja, det är ju faktiskt veckans snackis. Shamima Begum. Mm. Shamima är en av de 3 15-åringar som 2015 bara promenerade ut från sin skola i London och satte sig på ett flyg till Istanbul för vidare befordran till Syrien. Där de då gifte sig med IS-slaktare. Mm. Jag tror de andra 2 har dött, eller jag vet i alla fall inte liksom deras öde. Men den här Shamima dök upp i nyheterna för ett par veckor sedan. Eller någon vecka sedan. För att nu vill hon hem till Storbritannien, förstår du? Mm. Ja, men Shamima var ju bara 15 och hon... Nu rör det dåliga meningar om hon lockades, lurades eller flydde till Syrien. Eller till Sveriges Television så flydde hon till Syrien. Någonting de nu har tydligt smygändrat.
Från det hemska liksom krigshärden Storbritannien så flydde hon till det trygga Syrien.
Mm. Mm. Och där nere har hon då fått 3 barn, varav 2 har dött. Och det tredje föddes häromdagen i ett flyktingläger, eller flyktingläger, ett fångläger är det väl snarare, i Syrien. Ja. Och då bad hon om att få komma hem till detta hemska Storbritannien. Och varför vill hon det? Är det så att hon har ångrat sig? Att hon åkte ner och gifte sig med en mördare och fick då flera barn med honom? Och att hon tyckte ju det var helt okej. Du har skrivit en väldigt liksom bra sammanfattning om henne. Hon tyckte det var helt okej med avhuggna huvuden i papperskorgar och sånt. Nej, det är inte alls så att hon på något sätt har ångrat sig, utan hon vill ha högkvalitativ vård till sin nyfödda son.
Mm. Ja, precis. Hon har ju gett 2 stycken intervjuer. Hon kanske har gett fler intervjuer nu, men i ett inledande skede så pratade hon först med en reporter för The Times i det här flyktinglägret eller fånglägret, vilket det nu är. Och han bandade den intervjun, och den kan man lyssna på YouTube bland annat om man vill. Och det hörs på honom att han är helt chockad över vad hon säger, för han förväntar sig att hon ska säga: åh, jag ångrar mig jättemycket och det har varit så hemskt här. Men hon är inte dugg ångerfull. Hon tycker att ja, det var ju synd att det blev så här. Alltså det hon tycker är tråkigt är ju att IS har, att kalifatet har fallit. Och så säger hon redan i den intervjun, så säger hon då att ja, jag vill ju komma hem till Storbritannien därför att jag har ju 2 barn som har dött i Syrien, och jag är jätteorolig för det här barnet som, det var innan han hade fötts då, den bebisen som hon har nu. Jag är orolig att någonting ska hända honom här, så att ja, hon säger rakt ut att det är därför hon vill till Storbritannien. Det är för att hon vill ha gratis och högkvalitativ vård, precis som du sa. Ingenting annat. Och sen ger hon då när barnet är precis nyfött några dagar senare, så ger hon då en intervju med Sky News. Och där säger hon då bland annat att hon tycker hon ser för det första väldigt hur ska vi uttrycka det? Hon ser inte ut till att vara medlem i Mensa, om jag säger så. Hon har en väldigt trött sådär, avtrubbad blick. Hon kanske tar droger, inte vet jag, men hon ser, och hon verkar väldigt så seg i kolan.
Yeah, men hon säger, yeah, to say the least.
Ja. Och det är väl inte omöjligt av olika, hon har ju bakgrund i Bangladesh, och vi vet ju att det är väldigt mycket ingifte i de regionerna. Så att, men hon säger ju då bland annat att folk borde känna sympati för mig med tanke på allt jag har gått igenom. Jag visste inte vad jag gav mig in på när jag åkte, och jag hoppades att de skulle låta mig komma tillbaka för mitt och mitt barns skull, säger hon då, va? Men sen visar det sig då, sen får hon ju frågor. Det här med IS, att de högg huvudet av folk och våldtog och sånt. Visste du om det innan du åkte? Ja, det visste jag. Men det är ju tillåtet enligt islam, säger hon då.
Så ja, att och det enda som på något sätt faktiskt har upprört henne, det är ju det att även muslimer råkade ut för islamiska staten. Och det var inte riktigt bra. Men så länge det var bara kufarer som dödades och torterades och tog som sexslavar, det hade hon inga problem med. Men att de faktiskt behandlade vissa muslimer dåligt och även dödade muslimer, det var där det började gå snett för henne.
Ja, det gillade hon inte. För det hade hon då, det har hon, så har hon fått det till att muslimer ska vara, alltså, vantrogna, helt okej, de kan man göra vad man vill med, men man ska vara snäll mot andra muslimer. Så är det ju inte heller. Hon är ju dessutom fel informerad om det också, men det kan ju kvitta. Men hur som helst så blev det ju då ett herrans liv om detta, både i Storbritannien och på andra håll. Därför att i samma veva så hade ju, vilket du skrev om, så hade ju Donald Trump gått ut och sagt att nu får Europa ta och städa upp här bland sina IS-krigare, eller vad vi nu ska kalla dem, terrorister, tycker jag är en bra benämning.
Ja, slaktare.
De amerikanska och kurdiska styrkorna sitter på ungefär 800 personer med som kommer från olika länder i Europa då, eller med medborgarskap i olika europeiska länder. Och amerikanerna flaggar nu för att ni får ta över ansvaret här, för vi tänker sticka härifrån nu. Så att antingen så släpper vi bara ut dem, eller så tar ni dem på något sätt och straffas, ser till så att de straffas. Så att då bröt ju då en debatt ut även här i Sverige. Hur ska vi göra? Och vi har ju inga som helst vettiga lagar, till skillnad från många andra nordiska länder, till exempel Norge, Danmark, Finland. Och en som gick ut väldigt hårt mot de här IS-brudarna, jihadi-brudarna, det var ju då allas vår Hanif Bali.
Han kallar dem för IS-honor. Det är mycket värre än vad de har gjort.
Alltså, lyssna på detta, det här är bara så skrattretande. Han skriver alltså på Twitter, och det här är ju Hanif Balis sätt att uttrycka sig. Han är väldigt yvig i sitt sätt och sitt språk, och han får ju uppmärksam den. Alltså, det uppnår ju syftet, nämligen att folk faktiskt lyssnar på honom. Men han skriver ju då på Twitter: dessa IS-honor som nu tigger om att hämtas tillbaka borde låtas ruttna kvar där. Fullständigt irrelevant om deras jihadi-avkommor är oskyldiga. Och om ni vill stilla ert samvete så kan ni väl adoptera någon av de tusentals jesidiska föräldralösa krigsbarnen istället. Mm. Och vad händer då, Ingrid?
Jo, då bryter ju hela helvetet loss. Då är det ju liksom, Hanif är ju en fruktansvärd människa. Och hur kan man kalla de här tjejerna för honor? Det blir liksom själva diskussionspunkten. Men alltså, jag vill gärna gå tillbaka till det här. Jag förstår inte riktigt. Alltså, jag kan förstå varför Donald Trump säger så här. Men jag kan ändå inte förstå det. Därför att varför, alltså, brotten har skett i Syrien och Irak. Det normala när svenska medborgare begår brott utomlands, om det så är i Spanien eller Danmark eller i Thailand, det är ju att de döms i det landet. Vi tar väl inte hem folk och säger: åh, du smugglade knark i Bangkok, nu ska du dömas. Alltså, så fungerar det ju inte. Så jag förstår inte varför det här skulle vara något undantag från den regeln. Och sen så hörde jag någon, vi ska prata om Hanif Balis framträdande i Opinion Live, men först vill jag säga, det var en annan person som var med där, som då sa någonting om att nja, men jag tycker att Sverige ska ta tillbaka dem och lagföra dem här, för att det är ju här i Sverige de radikaliserades. Ja, alltså, så kan vi säga när det gäller Mikael Skråmo, som ju är etnisk svensk, eller om han är etnisk norrman, jag har aldrig riktigt förstått det där.
Men jag tror han har en norsk och en svensk förälder, va? Är det inte så?
Ja, så är det nog. Men vadå? Alltså, det är ju inte, ja, det är ju i så fall svenska politiker som skulle stå till svars för att de har radikaliserat dem. Det kan jag gå med på. Döm dem där nere. Döm krigarna, mördarna, slaktarna där nere. Och så ställ svenska politiker till svars för att de har tillåtit att de här människorna har fått komma hit och att de har kunnat radikaliseras och alltså utvecklat sånt hat mot västvärlden och kufarer att de vill åka dit ner för att slakta vantrogna.
Jo, nej, men alltså, är det inte som så här att problemet är att Syrien är ett land där det är väldigt kaotiskt just för tillfället, och det finns liksom inte någon realistisk kapacitet, det finns inget fungerande rättsväsende. Ja, det är bara en tes jag slänger ur mig nu.
Ja, det, så är det naturligtvis. De önskar säkert att de slipper det här, men jag menar så att sätt dem i något slags Guantanamo då. Detta vet ju amerikanerna hur man gör, det var ju svenskarna så upprörda över, men nu har vi ju sett hur det är. Eftersom det som Hanif Bali sa i det här programmet Opinion Live, det är ju just det att det har redan kommit hem cirka 150 personer hem inom citationstecken. Ingen har lagförts, ingen har ställts inför rätta, ingen har dömts. Noll, 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 säger han och håller upp tummen och pekfingret som en ring liksom. Noll. Så vi vet ju redan att det går ju inte.
Jag tänkte att vi skulle lyssna på ett litet klipp.
Ska
vi göra det?
Duktig du är, ja.
Här kommer Hanif Bali i Opinion Live.
Det viktiga att erkänna är att det är för sent. Uppenbart så är inte folk redo att ta retroaktiv lagstiftning. Och vi har inte kriminaliserat deltagande i IS. Med andra ord är det för sent egentligen. Det finns ingenting vi kan göra så himla mycket egentligen. Av de 150 som har kommit tillbaka så har noll av de som varit anslutna till IS blivit dömda. Noll. Och det här har skett i flera år nu. Och vi har inte gjort någonting. Och det är inte så att det varit brist på förslag. Jag kom med förslag redan 2015 om att vi skulle ändra landsförräderilagstiftningen så de kan dömas som landsförrädare. Men vi gjorde inget. Och nu är vi fast här med brallorna nere. Och är det enda som finns kvar för politikerna att göra, det är att titta in i de här kamerorna och be om ursäkt. Det är det enda alternativet som tyvärr finns kvar. Och det är fruktansvärt. Det är så här att när det här regeringen bestämde sig för att kriminalisera resor till IS. Men problemet är, de gjorde det när alla redan hade åkt ner. Och sen så det man inte gjorde, man kriminaliserade ju inte samröre. Och man gjorde inte det till ett landsförräderibrott. För om vi hade gjort det, och vilket förslaget var från mig 2015, då hade de kunnat dömas från 15 till år i fängelse till livstid. Men nu gjorde vi inte det. Så det vi ska förstå är att alternativet till att de ruttnar kvar där de är att de går fria i Sverige. Det är det realistiska utfallet av vad som kommer att ske. Men länder som inte har haft den här typen av politiker, till exempel Danmark, där har man ju gjort lagstiftningar. Där kan man dra tillbaka medborgarskap. Där kan man döma folk. Det var en kille som hade åkt ner till IS och sa att jag hade bara bakat pizzor till dem. De tog tillbaka medborgarskapet i Danmark. I Finland har man detsamma. I Norge har man... Alla har tagit lagstiftning för att kunna klämma dit de här typen av människorna. Men inte i Sverige. Sverige är det sämst förberedda landet. Och det här är ju ingen nyhet. Det här har ju skett... Så de här resorna har skett i flera år nu, men ni har inte gjort någonting.
De började under eran regeringstid 2014.
Alltså, men hur länge ska ni skylla på
in...
Jag är den första att kritisera Fredrik Reinfeldts ministär i den här frågan. Men vad vill du ta för ansvar? Är du redo att titta in? Jag är redo att titta in i den kameran och säga att det har gjort för lite och att vi borde be om ursäkt. Jag är redo att göra det. Men jag har tagit mitt ansvar och gett förslag. Vad har du gjort?
Rasmus,
vad har du gjort?
Vi har tagit väldigt många vi har skärpt väldigt många straff på det här området.
Det är de här fruarna som har åkt ner för att bli belägrade av IS-terrorister. De är lika delaktiga. De har varit marktruppen, de har skött markservicen. De har varit de som i hushållet hållit jesidiska slavar. Som de här männen har kommit tillbaka från fälten och våldtagit.
Mm. Och de som har tagit med sig barn ner, då? Vad ska man göra med barnen?
Och så här, barn kan inte vara din fribiljett ur folkmord. Är de redo att ge ifrån sig barnen så kan de väl göra det till svenska staten. Mm. Men om de att vi ska plocka hem föräldrarna aldrig i livet.
Ja, det är hård och inga visor från den mannen.
Det är det sannoliken, men han har ju helt rätt. Och det som är så fantastiskt som han säger, det är ju att politikerna ska be om ursäkt. Och han säger ju att jag är den första, jag kan be om ursäkt för vad Fredrik Reinfeldts regering gjorde. Men säger han till den här töntige miljöpartisten som är med och ska försvara regeringens släpphänthet i det här. Att ni har haft 5 år på er. Ni har inte gjort ett enda dugg. Jo, säger han då. Jo, vi har skärpt straffsatserna. Ja, vad hjälper det när ingen ens dras inför rätta?
Nej. Nej, han konstaterar ju också att det är 150 som har återvänt redan. Och det har inte hänt ett skvatt med någon av dem. Ingenting. Så det finns ju ingen anledning att tro att det skulle hända någonting med resten. Och terrorforskaren Magnus Ranstorp, som också är med i programmet, säger att det jobbiga är att de som är kvar nu till det bittra slutet, det är de allra farligaste. Mm. Så om kommer de tillbaka, alltså han säger det, Säpo har redan fullt upp med att hålla reda på de som är här nu. Och ska de som är kvar i Syrien nu, när de kommer tillbaka så kommer situationen att bli helt ohanterlig, säger han mer eller mindre rakt ut. Mm. Så att det känns inte vidare betryggande. Men alltså det framgår ju väldigt, kolla gärna på hela programmet på SVT Play, för det är rätt så intressant. De har, för en gångs skull så var det ju, hade de lyckats få dit människor med lite olika ståndpunkt. Mm. Och man fick liksom höra de olika argumenten. Sen att vi tycker att de motståndarsidans argument är ganska idiotiska, det är en annan sak, men det kan ändå vara intressant att höra hur de tänker. Bland annat var det en jurist som pratade mycket om att lagens bokstav och sådär, och det finns redan internationell lag som förbjuder krigsbrott och bla bla bla. Men alltså, som Hanif Bali konstaterade, ja men varför är det ingen som dömts enligt de lagarna då? Mm. Det är ju ingen som har lagförts enligt internationell rätt heller.
Nej, och det kommer inte att hända. Och för att gå tillbaka till den här Shamima Begum, så bestämde ju britterna för att dra in hennes brittiska medborgarskap. De vill inte ha tillbaka henne. Nu kommer detta säkert att malas i olika instanser innan det blir helt klart. Men de har redan sagt, nej, du får inte komma hit. Vi tar ifrån dig ditt brittiska medborgarskap. Och då är det så att det finns också internationella lagar om att man får inte göra någon statslös. Och hon har bara brittiskt medborgarskap. Men hennes mamma kommer från Bangladesh. Så de menar att hon har därmed rätt till bangladeshiskt medborgarskap. Men bangladesherna, nej, vi vill inte ha henne. Hon är inte medborgare här. Nej, skicka inte henne till oss. Och sen så kom hon på då att, ja men hennes man, den här fina mördaren då, han har ju medborgarskap i Nederländerna. Så att då vill hon åka dit. Och de säger, nej för bövelen, vi vill inte ha henne här. Och vad jag är rädd för, Maria, det är att hon kommer att sluta i Sverige. Hon och flera hundra av de andra, vi, alltså om Margot Wallström och dårarna i den svenska regeringen får bestämma, så kommer den humanitära supermakten Sverige att öppna gränserna för alla slaktarna, oavsett medborgarskap. För vi vet ju hur man gör med folk så de blir snälla igen, eller hur?
Det är mycket enkelt enligt Bamseformen, så är det bara till att vara snäll mot folk, så då blir de snälla tillbaks efter ett tag. Så funkar det. Då har Bamse sagt.
Ja, precis. Jo, alltså Sverige är ju en stor jäkla Bamse nation och det är fruktansvärt. Ja. Och jag menar, nu kan man, då kanske folk säger så här, nej men det är flera ministrar som har sagt nej, och Morgan Johansson har sagt nej, och Mikael Damberg har sagt nej, och vi ska inte, och vi vill inte ha hit dem och sådär. Men hur brukar det låta? Alltså, svenska regeringen har ju spelat under täcket flera gånger, inte minst i fallet med den här, han som kidnappades, Johan Gustafsson i Mali. Där sa, nej vi förhandlar inte med kidnapparna, det gör vi inte. Och sen så, whoops, hej vips, så var han tillbaka. Och där betalades ut massor med pengar. Så alltså, tro inte på de här ministrarna som står och säger att nej, de ska inte få komma tillbaka till Sverige. Och snyftartiklarna är ju redan i full gång.
För att vi ska tycka, ja men det är ju lite synd, och hon har ju en liten bebis. Och det är ju också ett sånt här argument som de goda gärna kör med då, va? Att det är barnen. Barnen har inte gjort någonting. Det handlar om barn. Nej, och det stämmer, det har de ju inte. Men problemet är, som Hanif Bali faktiskt också påpekade i Opinion Live, att man kan inte använda barn som liksom hävstång för att ta sig tillbaka in i Europa, som liksom ursäkt eller argument. Det kan vi inte godta. Det finns många människor i världen, vedervärdiga människor som har barn. Mm. I så fall så menade, så var väl Bali inne på att ja, om de kan, vi kan erbjuda dem att vi omhändertar ungarna då. Mm. Du vet.
Ja, jag precis. Vet inte, inte att nej, jag tycker inte det. Men, därför att alltså, så här är det ju. När du, alltså, svenska myndigheter ser ju till, när de tar barn så ser de ändå till att ja, men det viktigaste är att de någon gång ska kunna återförenas med sina föräldrar, och man får inte ljuga för dem, man måste berätta vilka deras föräldrar är och sådär. Och vad kommer då att hända? Vad tror du kommer att hända med de små liven när de växer upp och får reda på att Sverige tog dig från din mamma, hon kämpade tappert, och din far kämpade tappert mot kuffarerna i Syrien. Tror du det blir en snäll liten unga av den?
Du vet, tidigare nämnde Magnus Ranstorp, sa faktiskt det i veckan, att det här med the kids issue är inte så lätt som man skulle kunna tro vid en första anblick. För han menar på, risken är att de här barnen, de kommer tyvärr också utgöra en säkerhetsrisk med tanke på deras uppväxtmiljö och bakgrund.
Ja, och även om de är så små som Shamima Begum, så man skulle ta det barnet direkt, som hon för övrigt har döpt efter en av islams värsta mördare genom tiderna, en kompis till Mohammed, Jarra. Har hon döpt honom
precis.
Efter?
Ja. Vilket Tommy Robinson, ja, han fick nästan en aneurysm över detta. Han menar på att det var ungefär som att döpa någon till Hitler.
Ja, men det är det ju. Självklart är det så. Och på tal om Hitler så sa ju Hanif Bali något roligt, och det är sant ju, att Sverige agerar som Argentina gjorde efter andra världskriget. Nämligen blev en fristad för de värsta nazistiska toppmännen. Och det är precis det Sverige gör. Ja men kom tillbaka. Och jag retar mig så in i bomben på Stefan Löfven, som inte gör något annat än pratar om nazism och nazism och nazism. Och det är klart, han är väl han är väl lite bekymrad över det med tanke på att hans mor och hans morfar var tydligen väldigt nazi anstrukna.
Vänliga, just det.
Ja, och han är ju totalt besatt av detta. Det är ju bara 30-talet och Henrik Arnstad och fascism och nazism och Sverigedemokraternas bruna historia. Nu öppnar han famnen för dagens nazister som är 1000 miljoner gånger värre än nazisterna någonsin var. Sen är det ju det att IQ-nivån på svenska ministrar är ju inte särskilt hög. Och det är möjligt att han faktiskt inte alls själv förstår detta. Men han borde väl ha några medarbetare som kunde påpeka det här för honom.
Alltså förmågan att vad heter det, abstrahera, säger man det, generalisera. Det här att liksom dra ut de stora linjerna och se samband och sådär på ett liksom makroplan. Ja. Den förmågan är ju intimt förknippad med lite högre intelligens. Och jag tror att rätt många i svenska regeringen, som jag säger inte detta för att vara taskig eller raljera eller så, men jag tror inte de ligger... Jag kan tänka mig att en sån som Magdalena Andersson kanske ligger på den övre halvan liksom av normalspektrat. Men där är rätt många som ligger på den undre halvan. Och framförallt då är de smärtsamt, plågsamt obildade och oallmänbildade. Och insnöade. Man behöver inte vara någon supergeni om man liksom lägger sig vinn om att ta reda på saker. Men
ja, faktum är att det räcker ganska bra med sunt förnuft. Men eftersom de ägnar hela dagarna åt att motarbeta det lilla sunda förnuft de möjligen har, så hjälper det ju inte. Alltså liksom kombinationen dum, alltså lite trög i tänkandet, totalt renons på bildning, total renons på liksom självkritik, utan bara vi har rätt för vi är sossar och vi ska alltid vara vid makten och något annat är en statskupp.
Ja, men så är det ju. Det är precis som det sägs där i den filmen The Queen, som för övrigt är helt fantastisk med Helen Mirren som drottning Elizabeth. Det handlar ju om hur stackars Tony Blair försöker få henne att ta sitt förnuft till fånga då när prinsessan Diana har dött. Så att hon inte fäller hela kungahuset för att folk är vansinniga på att hon inte visar några känslor och visar ingenting överhuvudtaget, visar sig inte. Och sådär. Och då ringer hennes butler till Tony Blair och säger det är ett problem. Jag försöker liksom hjälpa det här och bearbeta henne. Men det är en sak du måste förstå. Och det är att hon har uppfostrats till att tro att hon sitter där hon gör för att Gud vill det. Och detsamma gäller sossarna. De tror att de sitter där de gör för att Gud vill det. Det är en gudig behaglig sak. Att socialdemokraterna alltid ska ha makten.
Ja, och även om de inte tror på Gud, så det är någon slags gudom i alla fall som har satt dem där. De är helt övertygade om att det är deras uppgift i livet.
Och för synen.
Ja, och den som inte förstår det är en fiende. Den som inte hjälper sossarna. Ja.
Och det är ju just därför de är beredda, så att säga, de är beredda att ta till vilka medel som helst. För att allt för den goda saken, det är för the greater good. Alltså, även om de måste spela fult, så må det vara hänt. För att det är ändå bättre än alternativet, vilket är att någon annan tar makten.
Ändamålet helgar medlen. Yep. Ja, och som en liten avrundning på det här temat, så tänkte jag berätta att kalifatet må vara besegrat, men Islamiska staten är inte det. Jag skrev en artikel om detta häromdagen, och det är ju alltså så att de här islamiska terrororganisationerna, eller vad vi nu vill kalla dem, islamiska arméer och terrorgrupper, de är som hydran, det här mytologiska monstret som hade 8 huvuden, och det hjälpte inte att man högg av ett huvud, för då växte det ut 2 nya. Och precis så är det med de här islamiska grupperna, att de byter namn, de försvinner från ett område och så poppar de upp i ett annat. Man kan alltså inte med vapen allenast få död, därför att det här är en ideologi och den måste bekämpas med andra medel också. Det är klart man ska ta till vapen för att liksom, det är ju bra att amerikanerna framförallt, men även ryssarna också, har sett till att de har tagit ifrån Islamiska staten det mesta utav deras landområden. De har ju bara några små fickor kvar nu. Men tro inte att det för den saken skulle över. Det är flera av de här jihadisterna som nu har grupperat om sig till andra länder och kommit tillbaka till Europa, och här kommer de då att slå till med olika terrordåd och så. Så att det här är fortfarande i högsta grad ett pågående krig.
Ja, och man ska komma ihåg det också, att även om att den här drömmen om kalifatet finns, att om de ska, ohelst så ska det ju vara världsomspännande i slutändan. Mm. Men så är det ju så att umman finns ju alltid, alltså den muslimska världen, den islamiska gemenskapen. Mm. Och den är inte bunden till nationer. Nej. Det ska man inte inbilla sig för ett ögonblick, utan den är på något sätt allestädes närvarande där det finns muslimer.
Mm. Och det är det som folk inte förstår. Det är därför de inte begriper det här. Men ja, mina muslimska grannar är jättesnälla. Men det är inte det det handlar om. Utan alltså, vi är framförallt, tror jag, de flesta svenskar och europeer väldigt, väldigt glada för våra nationer. Vi tror på nationalstaten. Vi har en alldeles särskild gemenskap med våra egna folk. Med vårt eget folk. Mm. Men så ser inte muslimer på det. Det är till och med så att många av de länderna, de är ju skapade av västvärlden efter liksom, ja du vet, det är olika krig och så. Ja, men liksom, då får ni den biten och så får ni den biten. Men för dem är inte det viktiga. Det viktiga gemenskapen är den muslimska. Det är umman. Och det är därför de inte bryr sig så himla mycket om i vilka länder de bor. Och det är inte så att de har tvingats fly från sina länder och de längtar alltid hem. Nej, så länge det finns muslimer, så länge då, så kommer de att fortsätta jobba för att nu ska islam ska ta över det här landet också. Och då har vi gjort en i sanning Gud i behaglig gärning. Allah i behaglig gärning.
Ja. Ja, nej, alltså det tog ju det i mig också ganska lång tid att förstå de här sakerna.
Mm.
Eller ganska långt, men det tog några år i alla fall. Mm. Och då fick vi ändå förklarat för oss hur det hängde ihop av extremt kunniga människor, sharia-jurister, professorer i islamologi och liknande.
Mm.
Men det tar lite tid att tugga i sig det här, hur att islam inte är som kristendom eller judendom eller buddhism. Eller, det liknar inte någon annan religion, för det är ingen religion.
Nej.
Det är till största delen en politisk ideologi, vad det jag skulle säga.
Mm. Jo, nej, men alltså, förklaringen till att det är så svårt för oss att förstå, det är ju att det är så fullständigt väsensskilt från allt vi tror på och tycker om och som vi vill ha det. Och när vi då märker att ja, men de är inte som vi, då får vi dåligt samvete. Nej, men usch och fy, är du rasist eller? Är du islamofob? Så får man inte tänka. Det är klart alla människor innerst inne vill leva i fred och samförstånd. Nej. Och det är därför det är så svårt för oss att ta det till oss.
Men alltså det är ju det som är det drakoniska med att Mohammed var smart nog kallad religion.
Mm.
Det är ju Sam Solomon, sharia-juristen, eller om det nu var Hans Jansen, den framlidne professorn i islamologi, så var någon av dem som sa det till mig när jag intervjuade dem, att det är kanske 5% religion och resten är ideologi, alltså politik och juridik och familjepolitik, alltså saker som styr allt annat i livet. Det här andliga är en väldigt, väldigt liten del av islam. Men han var ju smartare med handen. Starta en religion. Har många fördelar. Detsamma gjorde ju L. Ron Hubbard som grundade scientologin. Han gjorde ju det för att de skulle bli skattebefriade. Scientologerna, scientologkyrkan. För att han skulle, ja, för att han skulle tjäna en förbannad massa pengar helt enkelt.
Mm.
Och dessutom att religion har ett väldigt starkt grundlagsskydd i USA, och det visste han ju.
Mm.
Så väldigt, väldigt smart att kalla det ideologi, eller kalla det religion. För då man får en massa fördelar av det, men låt er inte luras.
Och dessutom så kan man ju lura alla människor att om du inte gör som jag säger så kommer du att bli straffad och kommer du till helvetet. Och det som är det väldigt trista i allt det här, det är att vi kunde läsa i tidningen Världen idag. Det är visserligen från 2017, men redan då konstaterar man att islam är världens idag snabbast växande religion. År 2070 kommer antalet muslimer att vara fler än antalet kristna. Och det kommer från Pew Research.
Det är ju en självklarhet, Ingrid. Därför att kristna, för de enda som kan tävla med muslimerna är ju då katolikerna möjligtvis. Eftersom de inte får lov att använda preventivmedel. Mm. Men å andra sidan så, jag menar, du kan klara dig hyfsat på så här säkra perioder och liknande om du inte vill bli gravid. Det finns ju ändå godkända metoder för katoliker att undvika graviditet. Men muslimerna vill ju ha så många barn som möjligt. De strävar ju efter det. Så att det är självklart. Det är bara, it's the demography stupid.
Precis. Sån,
var det Mark Stein som skrev det redan typ 2014 eller någonting sånt? Mm.
Ja, men vi har det, i alla fall,
kolla demografin.
Vi har i alla fall lite goda nyheter från Danmark. Det börjar med, jag skrev en artikel, Dansk Folkepartis partiledare Christian Thulesen Dahl, han har ett veckobrev på deras hemsida. Och då skrev han för några veckor sedan att Dansk Folkepartis viktigaste uppgift som politiskt parti är att se till att Danmark aldrig blir islamiserat. Och bara det att det finns politiker som förstår att risken när man fyller landet med så många muslimer, det är att hela landet blir islamiserat. Det får man ju inte säga i Sverige. Det är väl nästan hets mot folkgrupp och bara påstå att något sånt skulle kunna hända. Så det är ju väldigt positivt. Nu säger då danskar som jag pratar med på Twitter och sådär att ja, det säger de för att det är val snart. Och de är minsann inte, alltså de har gått igenom samma utveckling som Sverigedemokraterna. Och nu hoppas danskarna på det här nya partiet som heter Nye Borgerlige. Och som väl är Danmarks alternativ för Sverige kan man säga.
Men sen måste jag ju säga också vad det gäller våra danska vänner, no offense till dem, men de är lite bortskämda om man jämför med oss. För att man ska komma ihåg det, att jag såg att Gustav Kasselstrand skrev det så sent som igår på Twitter att danska socialdemokraterna står ju till höger om SD, tuffare än SD.
Yeah.
Så att, alltså, de är ju bortskämda, de tycker att Dansk Folkeparti har mesat till sig. Ja, okej, men det beror ju på vad man jämför med, ska vi ju komma ihåg.
Yeah.
Med svenska mått mätt är de ju oerhört tuffa i sin retorik.
Och en annan god nyhet från Danmark, det är att man igår, tror jag det var, i Folketinget bestämde sig för en ny utlänningspolitik, som de ju kallar det. Danskarna kallar en spade för en spade. Lag 140 togs i igår, tror jag. Och den kallas för ett paradigmskifte. Och den röstades igenom av den borgerliga regeringen, av Dansk Folkeparti och Socialdemokraterna. Och den innebär, den viktigaste saken i detta, det är att nu är det slut med permanenta uppehållstillstånd i Danmark. Nu ska de gå tillbaka till så som det var när hela det här flyktinggrejen började en gång i tiden, efter andra världskriget. Att om det är krig i ditt land, då får du tillfälligt skydd hos oss. Och sen när det har rättat till sig i ditt land så får du åka hem dit igen.
Visst, det är väl fullständigt rimligt?
Ja, det är klart att det är. Det är fullständigt rimligt. Men i Sverige är det liksom, det var inte ens SD föreslå.
Nej, därför det är ju det här då att integration alltså tillfälliga uppehållstillstånd, då blir det ingen integration, då kommer folk att isolera sig och utanförskap och så vidare. Men om vi kollar på hur det ser ut nu när vi har delat ut permanenta uppehållstillstånd som godis, vad var det du skrev? Som,
om man får dem i cornflakespaketet.
Ja, just det. Har det främjat integrationen, undrar jag? Tycker vi att folk är väldigt integrerade nu som har fått put?
Nej, självklart inte. Och det har också danskarna någonting åt. De har tidigare gett så här integrationsbidrag. Det är slut med det nu. Nu ska det kallas självförsörjningsbidrag eller hemresebidrag. Och det här självförsörjningsbidraget, det sänks med 2000 danska kronor i månaden. Så det kommer att bli mycket mindre intressant för dessa så kallade flyktingar, det vill säga ekonomiska migranter, bidrag, sociala turister som Göran Persson så klokt kallade dem en gång i tiden. Det är att alltså, de kommer inte att åka till Danmark i framtiden. De kommer naturligtvis åka till Sverige.
Alltså jag tänker så här, Ingrid, att är det någonting som skulle, det slår mig nu, är det någonting som möjligen skulle kunna främja integration, alltså som skulle kunna vara en morot då för att man ska få lov att bli kvar i landet, så då är det ju just att om det är så att du är integrerad, du skaffar jobb, du skaffar väldigt mycket anknytning till Sverige och visar att du är produktiv och duktig, så skulle det ju kunna vara en väg in.
Mm.
För att vi har ju arbetskraftsinvandring. Det finns ju alltid en väg in den, om du kan visa att du är oumbärlig för landet.
Absolut.
Så jag menar, om du verkligen är en produktiv och duktig människa och en tillgång för landet, så skulle det ju kunna vara ett argument då för att du ska få stanna.
Jaja, och jag menar sådana riktiga, som han där som vi pratade om för några veckor sedan, den stackars nordkoreanen som hade torterats och så, det finns ju ingen anledning att skicka hem honom, men det vill ju Sverige göra.
Det finns ingen anledning att skicka hem honom, och inte minst eftersom han i likhet med 99,9% av alla asiater var en sån här människa som jobbade som en galning, du vet.
Mm.
Och även frun, vad jag förstod. Nej. Men du, det är väl hög tid att vi kommer in på veckans omslagsflickan.
Ja, Annikas krig. Vem är Annika? Om nu någon har missat det.
Om nu någon har missat det, så är detta den minister jag pratade om i början av programmet. Annika IQ kan räkna upp till 100 Strandhäll, våran socialförsäkringsminister. Hon är ju alltså känd för, eller ökänd ska vi kanske säga, sitt twittrande.
Ja.
Det här som har hänt nu är ju liksom inte första gången hon gör bort sig. Hon verkar inte ha något filter överhuvudtaget. Hon är en sån där sosse som är, hon är väl liksom maktfullkomlig och uppfylld av sin egen förträfflighet och tror att alla hennes tankar ska slå folk med häpnad.
Mm.
Och få folk att tänka, åh, Annika, hon är både klok och god. Men nu i veckan, vad hände Ingrid? Hon högg lite i stenar.
Ja, hon gjorde ju det. Hon gick ju ut och twittrade om Ungerns nya familjepolitik. Som ju då, fick upp helt fel länk här. Men det är ju då att hon skrev, jo, Ungerns familjepolitik. De vill nu att ungrarna ska skaffa flera barn. Så därför har de sagt att alla kvinnor som föder 4 barn eller fler, de behöver aldrig någonsin mer i livet betala skatt. Och detta tyckte Annika Strandhäll var någonting så fruktansvärt. Ja, det var ju precis som Adolf Hitler. Och det är ungerska kvinnor och ungerska barn. Nu är det, vad jag förstår, inte så att man måste vara etnisk ungrare för att få ta del av den här skattebefrielsen. Men det är bara det att det finns ju nästan bara ungerska kvinnor i Ungern, eftersom de klok nog inte har öppnat gränserna för allsjöns invandring. Så att det blir ju de facto ungerska kvinnor och ungerska barn. Men det intressanta med hela detta är ju att vad de gör Ungern, det är ju att de går vidare på makarna Myrdals kampanj från 30-talet. De gav ju ut en bok som hette Kris i befolkningsfrågan. Och där var det liksom inget hymmel om att det var svenskar som skulle skaffa svenska barn. För annars så skulle vi bli färre i Sverige, och det tyckte de inte var bra.
Men det var ju på 30-talet.
Ja.
På riktigt. Och då fanns det ju, på den tiden fanns det ingen hang-up på 30-talet. Så att då kunde man säga sådana saker. Om man kunde prata som vem var det nu som alltid sa var en svenska? Var det Per Albin? Nej.
Jo, Per Albin Hansson.
Ja, visst. En ursosse. Var en svensk och en massa andra saker som du brukar ofta citera, saker om det är Tage Erlander eller vem det nu är då liksom. Och folk, Ingrid, kom ett nazistiskt citat, och så är det en gammal sosse som har sagt det då, va? För att det var helt självklart på den tiden att man resonerade så. Men jag tänkte bara skulle läsa upp hennes tweet, den som utlöste det hela.
Mm, då kan du lägga in den också, för jag hade lagt helt fel länk.
Ja, jag ska lägga in den. Hon skriver så här. Det var så redan den 12 februari som hon skrev den här tweeten. Men den här historien har ju verkligen liksom exploderat den senaste veckan. Hon skrev så här. Det som sker i Ungern är alarmerande. Nu vill Orbán att fler äkta, inom citationstecken, ungerska barn föds. Politiken osar 30-tal, och som högerpopulist behöver man skapa dimridåer för vad den här typen av politik gör med den självständighet kvinnor kämpat för. Det var så här det började på 30-talet, Ingrid.
Ja, men absolut. Men det intressanta är ju då att eftersom Ungern är ett land med stake, så tillåter de ju inte sånt här att bara passera. Utan de kallade ju upp den svenska ambassadören till sig, till sin regering. Och sen så intervjuades då vice premiärministern i något tv-program. Och han kallade då Annika Strandhäll för en sjuk varelse. Vilket jag förstår fullständigt, för det är ju sjukt att säga att det skulle vara något fascistiskt eller nazistiskt i att understödja att det egna landets kvinnor skaffar fler barn. Jag menar, det var ju det som var ett av de första argumenten för massinvandringen. Och svenska kvinnor skaffar inga barn längre, så vi måste importera folk, som annars är det ingen som kan ta hand om våra gamla och får vi inga pensioner och sådär. Och så är det någon som kommer på, ja, men vänta, man behöver inte importera folk. Man kan se till att man skapar incitament så att kvinnor vill skaffa barn. Då är det är naturligt och självklart, och att den som inte förstår det är sjuk. Sjuk i huvudet.
Annika, du går steget längre där än den ungerska... nej, men alltså det roliga är ju också då att så typiskt sossar som tror att de kan slänga ur sig vad som helst, och de tror att de är så vana här hemma ju vid att de kan slänga ur sig att de kan smeta, brunsmeta och slänga nassekortet på var och varannan människa som de inte gillar.
Utan att någonsin får någon kritik i medierna.
Precis, men här stöter de då på patrull från människor som naturligtvis tycker att det här jämförelsen är ju totalt orimlig och helt sjuk och jätteoförskämd. Men då när ungarna reagerar på detta, så blir ju Annika Strandhäll i sin tur väldigt ledsen och tycker att man ska inte gå till personangrepp. Och det har ju också varit UDs linje, för UD i Stockholm har ju då kallat upp den ungerska ambassadören i sin tur.
Ja.
På möte, och för att ta honom i upptuktelse efter vice statsministerns utspel. Då, va?
Ja.
Och då var det bland annat det att man måste ju kunna prata politik, och det skrev även Strandhäll på Twitter. Att vi står väldigt långt ifrån varandra i de här frågorna, men vi måste ju ändå kunna prata om politik utan att gå till personangrepp. Okej, vad kallar du det för? Och börja nazist och 30-tal smeta folk. Du tycker inte det är ett angrepp?
Ja, visst. Och det var ju också så att Ungerns familjeminister, bara det att de har en son, det är ju fantastiskt, Katalin Novak, hon skrev ju ett långt brev och skrev bland annat så här: det är oacceptabelt att du jämför Ungern med Nazityskland. Jag förkastar detta i mitt lands namn, skriver Katalin Novak. Och brevet avslutas med att ministern insisterar på att Strandhäll ber om ursäkt. Nu kommer det ju aldrig att hända.
Nej, det kommer det inte, men hon sätter fingret på någonting väldigt viktigt här, nämligen, och som gör den här historien extra pinsam, nämligen hur Ungern var i allra högsta grad delaktigt i andra världskriget och inblandat på olika håll och kanter. Det fanns olika falanger och fraktioner där som ville olika saker, men de var ju liksom hur som helst hårt drabbade av andra världskriget, som Sverige helt undslapp. Och ändå har en svensk minister mage att sitta och skriva idiotiska grejer om 30-talet. Alltså, wow, skämskudden kan inte bli stor nog.
Nej. Och sen så var det så roligt, för Tobbes medieblogg, han la ut på Twitter, han hade hittat en bild på Annika och hennes två barn. Och de är så ariska och blonda och blåögda. Och så skriver Tobbe då: slutligen är det enormt stötande att det för Strandhäll själv inte duger att fylla på med utomeuropeiska barn. Nej, då ska det vara germanskt, ariskt och osatt 30-tal.
Men du, vi har ju ändå sett, tack och lov, vissa tecken i skyn på att folk börjar tröttna på det här 30-talstjatet.
Ja?
Det är väl Henrik Arnstad som en gång har liksom börjat, har gjort det mainstream, om man säger så, och det här att börja tjata om 30-talet så fort det är någonting. Mm. Men nu har vi sett i veckan, vissa tecken på att nu är folk trötta på det och tänker inte godta det längre.
Nej, och det är faktiskt jätteroligt, för att vi har ju varit så trötta på detta i evigheters evigheter och hånat Arnstad för hans 30-tal och så liksom. Men nu i veckan så var det två stycken mainstream-tidningar som skrev väldigt sarkastiskt om folk som bara pratar om 30-talet. Det var först Dagens Industri, PM Nilsson, som skrev en ledare om Per Svensson. Före detta Sydsvenska, numera Dagens Nyheter. Ja, min, jag avskyr den kan ju. Men den historien behöver inte dra nu. Och rubriken lyder: 1930-talet är DNs enda argument. Vad anser Dagens Nyheters politiska redaktör Per Svensson om Sveriges inträde i eurozonen? Vad anser han om svensk deltagande i bankunionen? Vad tycker han om energiunionens konsekvenser? Och så bla 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 lite fler. Ingen vet. Ingen vet heller vad DNs politiska redaktör tycker om mer närliggande frågor som skattereformens utformning eller finansministerns hot om ägarskatter. DNs politiska redaktör tar nämligen inte ställning i den typen av frågor, vilket successivt har fasat ut tidningen från sakdebatter. DNs politiska redaktör skriver istället om 1930-talet. Gång på gång, i spalt efter spalt, återupplever han 1930-talet. Det måste vara hemskt, och man förstår att han är nervös. Ett annalkande världskrig, storskaligt folkmord och ett plötsligt tyskt blixtanfall på Polen kan bryta ut. Den svenska regeringsbildningen handlade enligt DNs politiska redaktör till exempel inte om Sverige 2019, utan om Tyskland 1933. Och EU-valet i vår handlar inte om Europa 2019, utan om Europas 1930-tal. Alltså fortsätter det i den
stil. Ja, det var jätteroligt. Han raljerade loss där, PM, men det gjorde han helt rätt i, därför att han blottlägger patetiken i hela den här så kallade argumentationen.
Ja.
Och en annan som retade upp sig i veckan, det var ju då vad heter han?
Håkan
Boström. Han skrev så här, rubriken är: Annika Strandhäll snubblar vidare i 1930-talet. Socialförsäkringsminister Annika Strandhälls senaste debakel visar på vikten av bildning och historiekunskaper. Att ungern vill få upp sitt låga barnafödande är inte nazism. Hör och häpna, Ingrid.
Ja, nej, kudos till dem. Det var ju kul att äntligen det här 30-talshysterin har börjat att bli en pinsam sak i mainstream-tidningarna. Men, ja, de är två röster, det är ju inte hela världen, men det är i alla fall ett tecken på att tillfriskning är på gång.
Ja, men jag tror det, jag hoppas det. Det är ju det att man kan ju bara, liksom, du kan inte piska den döda hästen hur länge som helst utan att upptäcka att den faktiskt är död. Alltså, om du förstår vad jag menar, och tror att den ska fortsätta dra vagnen. Utan, jag menar, i något skede så genomskådar ju folk dumheter. Såklart. Mm. Det har tagit väldigt lång tid i Sverige. Och det har säkert med vår ångest inför andra världskriget att göra. Sveriges unika, speciella situation i Europa.
Mm.
Du vet, som neutralt land och allt det här. Det har liksom skapat någon typ av
dåligt samvete.
Nationell ångest som gör att det ständigt ska malas och stötas och blötas och tryckas in i alla sammanhang. Och vi måste visa, eftersom på grund av den här latenta skulden som många svenskar bär på, så måste vi hela tiden visa vilka fina människor vi är och hur inte nazistiska vi är.
Mm.
Jag brukar tjata om Douglas Murrays det här, att han säger att vad fint att svenskarna har upptäckt att de ska slåss mot nazismen. Det är bara det att det är tråkigt att det är 80 år för sent.
Ja, visst. Ja. Men det är ju rätt intressant det här att redan 1990 formulerades ju Goodwins lag. Och det är ju det att längre... den som först nämner Adolf Hitler har förlorat en diskussion. Och detta var ju redan innan det fanns något som heter Usenet. Det här var ju före internet, men det var ju en slags förprodukt till internet.
Jag måste rätta dig där. Mm-hmm. Usenet var en del av det tidiga internet. Mm. När internet var väldigt ungt och väldigt taffligt och folk satt modem.
Mm.
Och det var liksom textbaserade chattforum, kan man säga.
Men det var i alla fall inte var man som hade internet på den tiden.
Nej, nej. Mm. Nej, gud nej. Nej, och då satt man, och då kommer den här Goodwin på att väldigt många diskussioner urartar i Hitler-anklagelser.
Ja. Och det är liksom mest intressanta med detta, det är ju att de här egohumanisterna och PK-människorna, de håller på att ta ifrån sig själva sitt bästa vapen, sitt hittills bästa vapen. Därför att, alltså, rasism är det ju ingen som tror på längre. Det är ju inte så många människor som blir upprörda och blir kallade rasister, för man vet ju att det är inte det de menar. De menar ju inte riktig rasism, utan de menar att allting som har att göra med att man kritiserar saker eller människor som inte är svenskar skulle vara rasism. Och nu håller de på att tömma även nazismen på allt innehåll. Och för oss som blir kallade nazister stup i kvarten så är det ju rätt skönt. Men i ett större perspektiv är det ju ganska allvarligt.
Ja, det är ju alltid allvarligt när man tömmer begrepp på deras mening. Alltså, det uppstår begreppsförvirring, att vad betyder det här ordet egentligen och hur ska det användas, och när olika människor tolkar ett ord på olika sätt, det är inte bra såklart.
Men det som är bra, det är ju att när de har tömt ordet på innehåll, då kanske vi kan börja och diskutera lite mer nyktert och förstå att Sveriges politiker på den tiden gjorde det som var bäst för svenska folket, nämligen höll oss utanför kriget. Och vi är ju, ska ju bara vara tacksamma för att tyskarna tyckte att det var för jobbigt att försöka ta hela Sverige. För om de hade bestämt sig för att invadera Sverige så hade vi inte haft en chans. Så att, jag menar, det är så dumt att påstå. Och det här med att visst, vi hade en jättebra fördel när kriget var slut, därför att vårt land låg inte i ruiner och vi fick en väldigt ekonomisk fördel av det. Men det beror inte bara på det, utan det beror på att svenskarna alltid har varit ett väldigt innovativt och arbetsamt folk. Och det kanske vi kan då få upp till ytan igen och kunna börja diskutera de här sakerna på ett lite vettigare sätt.
Låt oss hoppas det. Det känns som att vi är lite vitpillrade på detta nu. Att det är lite spännande, positiva saker på gång. Eller?
Ja, absolut. Ska du bara nämna kort också den här professor Stefan Hedlunds artikel i Expressen?
Ja, jag hittade en jättebra, intressant debattartikel i Expressen. Expressen har ju faktiskt på sistone glimtat till, bland annat lät om dig ju gå i svaromål mot Dan Korn.
Vi pratade om det förra veckan och du sa, ska du begära ett genmäle? Och jag sa, ja, jag får väl göra det, men jag kommer aldrig. Alltså, jag var ju hos dig när genmälet publicerades. Jag var ju jättechockad. Jag har fortfarande inte riktigt kunnat fatta att de faktiskt publicerade det.
Och väldigt korrekta, artiga mejl från Jens Liljestrand av alla människor som, men de ska ha heder av det, alltså. De skötte det bra, tycker jag, och korrekt som man ska. Och de har även gjort detta bra, att de har publicerat en artikel av en professor i nationalekonomi. Och rubriken är brunsmetandet av SD kommer bara att öka. Och han pratar då om just det här, att alltså det är någonting är väldigt skevt i svensk demokrati. När allting bara har kommit att handla om att utesluta SD, så sätts liksom de demokratiska förutsättningarna sätts ur spel då. Men han spår ju att, alltså, JÖK:en, januariöverenskommelsen, den kommer att, eftersom de egentligen står så långt ifrån varandra, de här fyra partierna, inte MP och S då, och inte L och C, men de två sidorna där, så kommer det snart att börja knarra kanske vara på väg att spricka och sådär, den uppgörelsen. Och då kommer man satsa ännu mer på brunsmeta SD.
Ja, man har inget annat.
Nej, precis. Därför att det enda som då kommer att stå till buds för att nödtorftigt skyla över allehanda svikna vallöften är att ytterligare trappa upp retoriken mot just Sverigedemokraterna, skriver han. Det är liksom det enda fikonlövet de har att täcka över sin egen skam.
Jag menar, vi får ändå säga att bland alla skit mainstream tidningar så börjar Expressen att bli något lite bättre.
Ja, alltså det finns, de har bra kronikörer, de har Johanna Kelius. De har, vilka det nu är, Ann-Charlotte Matteus.
Annika Dahlberg skriver också ganska bra nu för tiden, även om vi inte ska glömma vad hon har gjort förut.
Men hon har väl backat lite från det, eller hur är det? Ah, ja, skitsamma. De har, framförallt har de ju, publicerar de ju, hon är i frilans, men de publicerar ju fantastiska Magda Gad och hennes skakande reportage från olika krigshärdar runt om i världen, och nu senast från Afghanistan, om afghanistanska kvinnor.
Ja, som är,
där kan du snacka om upprörande och skakande på riktigt och alltså, som gör att man bara ryser i hela kroppen när man läser det.
Du, de sista 5 minuterna vill jag ägna åt fejkade rasistattacker, fejkade hatbrott. Och det har blivit aktuellt nu via den här Jussie Smollett, en svart bög som är någon slags B-skådespelare. Jag spelar i någon tv-serie som heter The Empire. Har du någonsin hört talas om denna?
Ja. Oh, ja. Absolut. Det är en ganska populär serie. Jag vet inte hur populär den är i Sverige, men alltså den har gått ett antal säsonger nu. Mm-hmm. Den handlar om jag har aldrig sett den, men om jag begriper det rätt så handlar den om alltså svarta som driver ett skivbolag. Det är alltså ett skivbolags imperium som är det här Empire.
Ja, i alla fall så var det så här att för några veckor sedan så kom den här Jussie Smollett till polisen och sa att han hade blivit utsatt för en lynchningsattack. Han hade stått inne i någon smörgåsbutik och skulle handla, och så hade han blivit påhoppad av 2 stycken vita män med MAGA-hattar. Det vill säga Donald Trumps supportrar. Och de hade...
En MAGA-hatt är alltså en Make America Great Again-hatt, kanske vi ska nämna.
Så det är ju det, liksom Trump-supportrar skulle det vara, ja. Och de hade kanske tagit smörgåsen ifrån honom, det vet jag inte, men de hade i alla fall slagit honom.
Nej. Vänta, jag måste avbryta det där. Detta är en av de grejerna som gör att varningsklockorna går av i alla väderstreck. Han har mackan kvar efter den här påstådda attacken.
Ja, precis. Han höll fast i mackan medan de slog honom, och jag tror satt ett rep runt halsen på honom för att liksom låtsas hänga honom. Och det var så fruktansvärt. Och han gick direkt till polisen. Och polisen sa, oh herregud, det är ju fruktansvärt detta. Vi måste Och så började de titta igenom en massa övervakningskamera och hittar ingenting. Och så säger han så, ja men jag pratade med min kompis så han hörde attacken. Jaha, vad bra, säger polisen. Får vi din telefon så vi kan kolla att det stämmer? Nej, tar det inte. Så varningsklockorna fanns där redan från början, och nu har det då rullats upp hela historien att han var på väg att få sparken från The Empire, så han ville boosta sig själv och även få lite sympatier för att han är svart och bög. Så först hade han skickat ett brev till produktionsbolaget med hot mot sig själv, eller jag vet jag är inte helt säker på att det är han, men de tror att det är han som har gjort det. Och den här attacken, då hade han själv hyrt in 2 nigerianska bodybuildare som var någon slags statister i tv-serien och bett dem att utföra en attack, och de har ju erkänt detta för polisen, så nu är han då gripen.
Och kommer att åtalas för falsk larm och allt vad nu är.
Och jag vi har lyssnat på flera som har kommenterat detta, Stefan Molyneux och Tim Pool och Paul Joseph Watson, och många säger ju en viktig sak här, att det som kommer att hända, ju fler såna här falska hatattacker som uppdagas och som genomförs, desto fler kommer att inte tro på en enda av dem. Vilket, det är samma tema, att de bevisar, alltså de måste, det finns ingen rasism, vi måste hitta på rasism, för att annars kommer inte folk att tro på rasism längre. Det är ju samma sak som det här med incestövergreppen. Det finns pedofiler överallt, fast det gör det ju inte. Jo, vi måste hitta på så att folk tror, alltså att de förstår att det finns pedofiler överallt. Och vi har ju haft vår egen beskärda del här i Sverige också med sådana fejkade hatattacker. Du kommer ihåg den här samiska aktivisten Märak.
Nej, just den grejen. Nej, det har jag förträngt. Friska upp mitt minne.
Ja, hon påstod ju då att hon blev misshandlad på grund av sitt ursprung. Det här var 2015, och hon ställde hon upp i Kalla fakta i TV4 och berättade om samehatet som finns i Sverige. Och det var ju då högerextremister.
Och så, förlåt, samehatet?
Ja.
Från vem då?
Ja, alltså det är helt jag bryr mig väl inte om samer. De bor där uppe i Norrland och det gör de väl rätt. Jag kan tycka att det är lite irriterande att de har särlagar. Att ingen annan får bedriva rennäring än dem.
Fast å andra sidan, är det någon som är intresserad förutom dem då, eller? Det är inte så att det liksom, oh, det står massor med människor på kö och hade velat ha renar, eller?
Nej, jag tror inte det. Men alltså det är samma, det är inte med jakt och fiske, förstår du. Så att det är nu rätt många i Norrland som är grymt irriterade på det. Jag tror att de hatar dem och sätter dem för attacker för deras ursprung. Och nu slår de med en annan sak, vi pratar om samiskt ursprung. Nämligen den här colombianske samen som var med i Melodifestivalen i lördags. Och det är ju så, detta har jag alltså stött på tidigare, det är tydligen så att samerna har svårt att föda barn. Eller alltså de är inte så fertila. Så det är tydligen väldigt vanligt att samer adopterar barn. Men det blir ju så konstigt, det samiska folket, det samiska ursprunget, och så står det en brun colombian i samedräkt.
Det blir ju...
om han skulle utsättas för en attack, skulle det vara för att han var som eller för att han är brun?
Ja, det hade PK haft någonting att bita i där och reda ut det. Och vad är mest kränkande?
Ja, just det. Det blir en intressant fråga då. Hudfärg brukar ju slå det mesta. Å andra sidan är ju samerna ett urfolk, vilket inte har någonting att göra med att de skulle vara en ursprunglig befolkning. Det är ur som i... bo i urskogen liksom. Ja, och sen så har vi ju då hijab-attacken i Farsta. Den här muslimska kvinnan som påstår att några män hade kommit, eller jag vet inte om det var flera, men i alla fall en svensk man som hade ryckt hijaben av henne och kanske slagit henne lite med den också. Och där gjorde ju polisen också, de satte ju stora resurser på detta, och det var övervakningskameror, de letade vittnen, och det visade sig till sist att hon hade hittat på alltihop. Det enda DNA som fanns på hijaben var hennes eget.
Ja, visst. Och sist men inte minst, vad heter det, brandmannen i Boden.
Ja, den var ju fin ju. Det var ju någon DN-skribent som påstod att hon hade suttit på ett flygplan upp till Boden och börjat prata med någon granne där då, som hade sagt att han jobbade på brandstationen, och där hade de en muslim som de mobbade. Och alltså, man får ju vara bra korkad om man hittar på en sån historia utan att ens kolla, finns det någon muslim som jobbar på brandstationen i Boden? Därför det gjorde det ju inte, det fanns någon vitryss, men han hade det alldeles utmärkt.
Nej, och varför man skulle sitta på, vi säger nu att man är en rasande rasist, skulle man sitta och prata med en, för att skribenten i det här fallet var ju en iranska. Skulle man sätta sig och börja vräka ur sig på ett flygplan till en iransk kvinna om att ja, vi har en Mohammed på mitt jobb och honom mobbar vi som fan.
Man får ha lågt IQ för att komma på en sån idé. Men det är ju det att de här egohumanister, de tror ju att det finns rasism överallt, och även om, och där är vi tillbaka till det att enda målet helga medlen. För de tror på fullt allvar att det skulle kunna hända, och eftersom det skulle kunna hända så kanske den hände. För rasister är så dumma i huvudet så de säger sådana saker.
Hur som helst så binder de ju ris för egen rygg, säger man så.
Ja, det säger man.
De sätter fälleben för sig själv, som vi skulle sagt i Malmö. Men tyvärr drabbar ju då verkligen, det är ju aldrig bra med människor som håller på och hittar på saker, för att är det då någon riktigt drabbad som kanske inte blir trodd, så är ju inte det, då är det ju väldigt allvarligt. Om det blir så till slut att alla är så här, det är bara påhittat. Ja, det är ju inte bra ju.
Nej, det är det inte. Och som sagt, sånt här kan heller inte, jag tror det var Molino som sa det, att alltså såna här rasistattacker och sånt, det hade inte fungerat i ett muslimskt land till exempel, där de skiter väl fullständigt i sånt. Men eftersom det här sker i vita samhällen där vi är extremt medvetna och vi tycker det är fruktansvärt med rasism, och vi tycker det är fruktansvärt med diskriminering och att man ska behandla alla människor schysst, det vi tar då genast på oss skuld och tror att det är hemskt att det är så här, så vi är ju de främsta i ledet och måste fördöma det och så. Och det var ju vad som hände så fort den här jazzismålet hoppade fram. Så var det ju fullt med förståsigpåare och tykonomer då som liksom, det är fruktansvärt! Fast det har aldrig
och
det.
Lustigt nog så precis i den vevan så skulle man kom det ett lagförslag. Eller det skulle upp till omröstning var det väl i kongressen om en särskild lynchningslag. Och som du sa, varför behöver man det? Det är ju redan olagligt att misshandla och mörda folk. Och
ja.
Jag förstår inte varför skulle det behövas en särskild lag mot att lyncha folk? Det är ju redan olagligt.
Klart att det är. Nej, men det är såna dumma, och det är ju bara såna där statement hit och dit. Titta vad goda vi är. Vi förbjuder med sådana lynchningar. Men snälla någon, det har varit förbjudet i många, många år.
Ja, gode gud sedan medeltiden typ. Ja, nu får vi avsluta här, Ingrid, för att ja, nu har vi ju babblat på, men idag babblat på lite mindre om saker som inte har med nyheter att göra, tror jag.
Ja, det tror jag. Jag tyckte vi var ganska raska där i början. Och, men nu vill vi då säga till er att förutom att ni ska ha en väldigt bra helg, så vill vi påminna er om att ni ska trycka tummen upp om ni lyssnar på YouTube. Ni ska trycka på den röda knappen där det står prenumerera. Kostar ingenting, men då får ni lite notifikation när vi har lagt ut något nytt program. Och sprid avsnittet på sociala medier.
Mycket viktigt, mycket viktigt. Sprid på Facebook allra helst, ni som har det. Jag menar gärna Twitter också och vad nu kan vara. Det är jätteviktigt för oss. Det är så vi får nya lyssnare. Det är, och trafik till vår hemsida ingridomaria.se som ni också gärna får tipsa folk om. Mm. Där vi ju hela tiden lägger ut nya spännande saker. Men Facebook är jätteviktigt och Ingrid är ju alltid avstängd.
Mm, nu är tre dagar kvar tills jag släpps in i 2 dagar igen eller vad det kan vara.
Ja, så försök inte kontakta henne via Facebook.
Nej, det är Twitter eller VK.
Ja, men gör alla de här sakerna som Ingrid säger. Tummen upp, prenumerera, sprid på sociala medier och har ni en slant över och kan ha möjlighet att stötta oss så är vi oerhört tacksamma för det.
Ja, det är vi sannolikt.
Alla kontonummer och sånt finns under bilden på Strandhäll. Om ni klickar där på visa mer på YouTube så vecklas det ut liksom en hel meny där med ja, lite show notes som vi kallar det. Och där står det också, lägger vi också länkar till allt det som vi har pratat om denna veckan.
Ja, då säger jag ha en fantastisk helg och puss och kram till allesammans.
Puss och kram allihopa, hej då!
Hej då!
Veckan med Ingrid och Maria.